Ready to go.
Jag ska säga att ta den tid du behöver.
Det tar faktiskt precis 28 minuter. Jag pratade på ett annat i ett forskarsammanhang i förra fredagen. Med samma manus. Så att det vet jag att det tar den tiden. Tack så mycket för inbjudan, Thomas. Roligt att få vara här. Jag heter Sabina Koj och arbetar som präst i Svenska kyrkan sedan 17 år tillbaks. Sen 12 år tillbaks i Stockholms domkyrkoförsamling, Storkyrkan och Sankt Jakobkyrkan. Och sedan 2,5 år är jag också en del av det som kallas för Stockholms stifts forskarskola. Vi är 6 stycken som har fått möjlighet att forska inom ramen för vår tjänst. Och det känns ett fantastiskt privilegium förstås. Det är en utmaning, men det är ett fantastiskt privilegium att då med bibehållen lön helt enkelt få forska. Och att jag är här idag har att göra med min forskning, men med också de frågor som jag anar du jobbar med, Thomas. Jag menar, mycket av det här, nu har jag ändå valt att gå in i prästyrket, men det har definitivt varit en kamp. Nu börjar man mogna som människa och man lär sig saker med tiden förstås och hitta sitt sammanhang. Men för mig var det en kamp att gå in i det här yrket och behöva gå in och klä mig i alla de här symbolerna och på något sätt anamma det här språket. Och samtidigt så fanns det liksom inget annat riktigt annat jag såg kunde omfamna både mina intressen men också den existentiella kamp. Det blir som paradox. Kyrkan hade förmåga på något sätt att omfamna den paradox som det var att gå in i det här yrket och samtidigt hela tiden vilja bryta med det och överskrida de här fasta gränserna som jag upplevde liksom låste in mig i synnerhet som kvinna. Så att det är inte konstigt att jag då, nu när jag går in i min forskning, jobbar helt enkelt med den här frågan. Vad innebär det? Vad är kristen tro? Vad är det som är hållbart egentligen i en tid av konstanta förändringar? Och det är väl egentligen det jag fokuserar på, nämligen den kristna traditionsförmedlingen. När den förmedlas vidare genom de konstanta förändringar som det innebär. Vad är egentligen hållbart? Som sagt. Då har jag sagt vad jag heter och tackat för att jag är här. Då börjar vi. Saker och ting förändras. Det vet vi. Vi förändras. Du är inte samma person som du var för 20 år sedan. Och ändå så är du det. Våra traditioner förändras. Att vara kristen för 500 år sedan är inte detsamma som att vara kristen idag. Och ändå är det samma tradition vi talar om. Den kristna traditionen som nu har traderats vidare genom generationer i ungefär 2000 år. Hela tiden i förändring utifrån de förutsättningar, förhållanden och samtida omständigheter som råder. Det är i sig inget konstigt att påstå, tycker nog de flesta av oss. Och ändå hör vi det hela tiden. Både inifrån och utifrån kyrkan. Vi känner inte igen den kristna traditionen. Prästerna har blivit alldeles för slätstrukna i sin teologi. Vad har Kristus tagit vägen? Den kristna traditionen har förändrats till oigenkännlighet. Får man verkligen säga så som präst? Ja, den frågan har jag ställt mig själv många gånger. Var går gränsen för vad som kan anses vara genuin och autentisk kristen tro? Hur pass elastisk är den kristna traditionen för nya sätt att tolka traditionen? Hur hållbar är den kristna traditionen egentligen för de ständigt nya tolkningar den utsätts för? Och idag i allt högre grad i en allt mer pluralistisk värld där dessa tolkningar inte sällan leder till konflikt. Ja, frågor som dessa står i fokus för min forskning har egentligen alltid, som jag sa, engagerat, bekymrat och ibland plågat mig som präst. Vilket jag varit nu i mer än 17 år. Vad är egentligen en hållbar kristen tradition? Hållbarhetsbegreppet är väldigt i ropet just nu. Det kan knappast ha undgått någon. Och det här hakar jag också på genom att just fråga mig vad som kan sägas vara en hållbar traditionsförmedling. I en värld som präglas av en allt högre grad av mångfald, komplexitet och oförutsägbara överraskningar. Jag tänker förstås inte minst på klimatet och människans förhållningssätt till det. Dessa olika system av natur och människa som i sig är oerhört komplexa och som vi vill ska samverka på ett sådant sätt att världen faktiskt fungerar som den ska. Att vi har till exempel rent vatten att dricka och att våra städer fortfarande går att bo i. Vad krävs för att det socialekologiska systemet, som det kallas, ska förbli tillräckligt hållbart och inte kollapsa? I en värld där förändringar, ofta överraskande, är att vänta och som måste fungera om människan ska överleva. Frågan om vi behöver våra traditioner för att överleva är en annan fråga. Men jag tror att våra traditioner är oerhört viktiga för människan. De ger stabilitet, identitet och ramverk att förhålla oss till. Men samtidigt förändras de hela tiden. En tradition innebär med andra ord, det står både med andra ord för kontinuitet och förändring. Samtidigt. Förändringar som leder till tolkningar i konflikt med varandra. Och där frågan om vad som egentligen är en tradition, så som den kristna, ställs på sin spets. Liksom det socialekologiska systemet så utsätts våra traditioner för kontinuerlig påverkan. Traditionerna i form av hela tiden nya tolkningar som hamnar i motsättning. Och som därför uppmanar kyrkan att hela tiden fråga sig, vad är en hållbar tradition som klarar av de här påfrestningarna utan att den kollapsar? Jag ska återvända till den här religionsfilosofiska frågan om en stund, som ju står i fokus för mitt arbete. Men jag vill börja med att delge några historiska tablåer. Korta inblickar i en 500-årig kristen tradition som utspelats i Storkyrkan där jag arbetar, Stockholms domkyrka. Och där jag, som jag sa, har jobbat i nu mer än 12 år. Syftet med de här tablåerna, som jag i min avhandling kallar preludium, är att måla fram en mycket kortfattad och summarisk, för det vet jag att det är, men förhoppningsvis ändå pregnant bild av frågan: får man säga och göra så här som kristen? Visar på att den frågan inte är ett dugg ny. Den kristna traditionen har alltid varit präglad av brott med den gängse föreställningen om vad som anses vara rätt tolkning. Och som utmanat och samtidigt fört traditionen framåt. Och i och med att jag tar mitt avstamp i en 500-årig reformatorisk tradition i Storkyrkan, så etablerar jag också det när jag talar om den kristna traditionen. Jag utgår då ifrån en västerländsk kristen kontext i Sverige. Det är viktigt att säga. Så väldigt kortfattat och summariskt. Jag börjar då i 1980-talets Stockholm, där Ludvig Jönsson var domprost i Storkyrkan. Och hans stöd till homosexuellas rätt att öppet visa sin kärlek under devisen "där kärlek sker, sker något heligt", liksom att bjuda in astrologi, new age och andliga sökare från alla håll till kyrkorummet, det försatte honom i många situationer av anklagelser från kyrkligt håll. Han anmäldes till domkapitlet, ifrågasattes av kyrkliga företrädare och ansågs av många ifrångå det centrala i den kristna traditionen. Ludvig själv menade att kyrkan allt för länge skrämt bort människor från kyrkan. Anklagelser om att frångå sann kristen tro riktades också mot hans företrädare på tjänsten, tidigare då, Fredrik Fehr, i slutet av 1800-talet, som menade att kyrkans dogmer stod i vägen för det etiska och för människan avgörande budskapet. Mindre dogmatik, mer dogmatik, sa Fredrik Fehr, och pekade utifrån den historisk kristna forskningen som var i ropet just då på att Bibeln inte kunde läsas bokstavligt utan måste läsas mot bakgrund av Jesu liv. Att fastna i bokstaven skuggade det egentliga budskapet, menade han. Fehr anklagades för kätteri och ansågs förleda folket till att tro att Bibelns budskap inte skulle tas på allvar. Samma typ av resonemang, om förstås utifrån en helt annan tid, mötte pietisten Erik Tolstadius på början på 1700-talet, som till slut fick en tjänst i Sankt Jakobs kyrka. I Storkyrkan så här fanns försvararna av den mer statskyrkliga kristna ortodoxin, som i och för sig då hade börjat utmanas ganska ordentligt, men var fortfarande hade stark grepp om samhället. Men då är den nya pietistiska rörelsen som kom då främst med, och inte minst med, hemvända soldater som hade varit ute och krigat på kontinenten och var traumatiserade i sina fruktansvärda upplevelser. De kom hem då inspirerade av den här nya, mer känslomässigt baserade trosrörelsen, pietismen. Och grep tag i många av kyrkans egna präster. Och det uppstod liksom då konflikter kring hur man skulle tolka tron. Och motståndet till pietismen ledde till bland annat då konventikelplakatet, som, som förbjöd privata religiösa sammankomster i hemmet. Och pietismen i sin tur anklagade statskyrkan för att vara blodfattig och predika en känslolös och emotionellt utfattig kristendom. Den stränga ortodoxi som statskyrkan under 1600-talet kontrollerade människors religiösa liv med och som stod i direkt anslutning till statens intresse hade börjat utmanas, och här backar jag då ytterligare tillbaka i tiden, genom de förfärliga, börjat utmanas bland annat genom de förfärliga häxprocesser där kyrkan varit med och understött, bland annat brännandet då av kvinnor som ansågs stå i kontakt med djävulen. Här var det nämligen en av kaplanerna i Storkyrkan, Erik Noreus, han var aldrig domprost. Han är den av min historiska tablå som inte var domprost, som satt med i den kommitté som skulle liksom försöka hantera nu den här vådelden som drogs över Stockholm. Och då var det en kvinna då som anklagades för häxeri och som brändes, men där Erik Noreus fick fruktansvärda samvetskval efteråt. Och satte igång då en process som så småningom tog ganska lång tid, men så småningom ledde till häxbränningarnas upphörande. Och det intressanta är att Erik Noreus, det var inte på grund av någon slags kristen kärlek och liksom omsorg de här kvinnorna främst som, det fanns väl inslag av det, men det som främst ledde till hans ifrågasättande var förnuftet som hade börjat tränga sig upp här från kontinenten, förnuftstänkandet. Att det var oförnuftigt att döma människor på så oklara grunder. Så antingen helt frikänna dem eller döma dem till döden. Det borde liksom finnas ett spann däremellan av, låt säga, piskrapp eller vad som helst. Han ifrågasatte inte att man kunde stå i samklang med djävulen, Erik Noreus. Det var liksom självklart under den här tiden. Utan det var liksom förnuftet som började tränga sig på. Och utmanade då det här förfarandet. Nya strömningar på kontinenten, det ökade resandet, nya uppfinningar, kunskap och de många krigen skedde samtidigt som stat och kyrka sökte ökad kontroll över människor och samhälle. Och detta efter att det under 1500-talet till år 1503 bestämdes att Sverige då var ett lutherskt evangeliskt land. Och då har det liksom backat då från 1600-talets statskyrka, ortodoxin då, som så småningom började utmanas då. Och då vi går tillbaka till den början då som jag tar mitt avstamp i. Det är då en av Sveriges reformatorer, Olaus Petri, som arbetade i Storkyrkan som präst. Och som introducerade, det var en av dem som introducerade då den här nya läran, den reformatoriska läran. Där en markering då som han gjorde bland annat, en av dessa historiska tablåer som jag målar upp, var när han fattade beslutet att gifta sig 1525. Och det blev då liksom ett väldigt tydligt brott med den gängse traditionen. Och han fick Gustav Vasas stöd. Men stötte naturligtvis på patrull, inte minst från biskop Brask, som menade honom vara en förvillare. Och, ja, att det liksom gick fullständigt emot vad man menade var genuin kristen tro. Och däremellan också ska jag säga att mellan 1500-talet och 1600-talet så uppstod en ordentlig tvist i Storkyrkan, en nattvardstvist som handlade om att det faktiskt var druvbrist i Danmark på grund av köldår, och då fick man inget nattvardsvin. Och då bestämdes det av en falang att man skulle fira nattvard med vatten. Vattenmässor så kallade. Och det här uppstod då i stor konflikt kring vad som var genuin tolkning av nattvardsläran och så vidare. Där vissa tyckte att vi får ju använda vatten nu när det inte finns vin, och vissa tyckte att det går ju inte utan vin och så vidare. Nu har jag väldigt summariskt bara kastat fram några historiska tablåer, men poängen är att visa på att ifrågasättandet av vad som är sann och genuin kristen tro, det samtalet har ständigt pågått. Men det är naturligtvis format utifrån de förutsättningar som varje tid är präglad av.
Ja. Det här med vatten,
alltså. Ja. 1500-talet, liksom 1500-talet, 1550, 60, 70 ungefär. Ja. Den kristna traditionen, så som denna mycket korta sammanfattning av historiska tablåerna i Storkyrkan visar, har alltid präglats av konflikter och motsättningar om vad som är genuin och äkta kristendom. Om vad som är en hållbar tradition, trots de utmaningar läran utsätts för i form av nya och förändrade tolkningar. Men om det är så att den kristna traditionen ständigt tolkas på nytt utifrån nya förutsättningar, vad är då det stabila och kontinuerliga i traditionen? För det måste väl finnas något av kontinuitet om den ska bevaras. Och här har hermeneutiken, det vill säga det handlar om tolkning helt enkelt, lärt oss att en tradition måste tolkas för att förstås. Och här finns då som ett exempel på ett välkänt namn då, Hans-Georg Gadamer, som var ett välkänt namn och som under 1900-talet utvecklade sin hermeneutiska filosofi. vars grundbudskap är att vi alltid är insatta i en tradition, vare sig vi vill eller inte. Och när vi konfronteras med något som kallar på vår tolkning, så gör vi det alltid med en ryggsäck av så kallade fördomar. En förförståelse som utgör en horisont mot vilken vi alltid kommer att, som alltid kommer att prägla våra tolkningar av vad vi än tolkar. Så varje tolkning vi gör, vare sig det handlar om att läsa en text eller betrakta en tavla eller tala med en annan människa, så innebär det då en sammansmältning, menar Gadamer, av denna vår förståelsehorisont och horisonten av det som vi uttolkar. I sig skapad av möten mellan olika tolkningshorisonter. Så den tradition som vi tolkar, kristen traditionen, är liksom hela tiden traderad vidare. Formad av varje generation, varje människas tolkningsförförståelse. Och sen hade det förts vidare. Och när vi tolkar någonting så smälts de här samman. Allt som vi tolkar, liksom vi själva, är alltså en del av det förflutna. Det finns därför ingen neutral punkt från vilken vi kan betrakta något i tillvaron. Medvetenheten om att vi är intimt förbundna med det förflutna när vi går in i någonting nytt, en ny tolkning av någonting, kallar Gadamer för ett verkningshistoriskt medvetande. Och det här medvetandet och reflektionen över vår bundenhet i traditionen kan, menar han, främja mötet med det annorlunda. För mötet med att, och tolkningen med det andra, det sker genom, säger Gadamer, genom ett slags spel där båda spelare är lika nödvändigt för att föra traditionen framåt. En tradition måste därför tolkas och därmed förändras för att föras framåt. Det vill säga överleva om den inte ska kollapsa. Så det är liksom en paradox vi lever i. Att för att traditionen ska leva vidare så måste den förändras. Den kan alltså inte vara bara detsamma hela tiden, för då dör den. Och den kollapsar när den inte används, så att säga. Det är hela poängen med en tradition. Den måste tolkas för att förstås. Att tolka en tradition, menar Gadamer, innebär, som jag sa då, en sammansmältning mellan det förflutnas horisont och uttolkarens nuvarande horisont. Där det förflutna, det vill säga kontinuiteten hos traditionen, finns kvar, men i sammansmält form med uttolkarens horisont. Det går alltså inte att renodla eller plocka fram en äkta och sann tolkning av traditionen. Men det förflutna finns ändå alltid med. Traditionen förändras alltid utifrån uttolkarens situation och måste så göra för att leva vidare. Men bär alltid med sig det förflutna, om än i just sammansmält form. Den amerikanska teologen David Tracy, och jag vet att jag har en Tracy-kännare här, jag har din avhandling på min läslista, bygger mycket av sin teologi utifrån Gadamer och talar om tolkningen av den kristna traditionen som en samverkan mellan dåtid och nutid. Den kristna grundberättelsen om Jesus Kristus som klassiker, säger Tracy, det vill säga en berättelse som ger anspråk på att säga något om tillvaron som helhet, är ett förflutet som alltid måste finnas med i en kristen tolkning. Utan berättelsen om Jesus Kristus så kollapsar den kristna traditionen. Men varje tolkning av denna berättelse har genom generationerna skett utifrån det samtida sammanhanget, vilket leder till att ingen tolkning blir den andra lik. Och den specifika situation av pluralism som vi lever i idag, menar Tracy, med ett ökat antal möten med andra tolkningar av den kristna berättelsen, kräver att vi går in i konversation med den andra, med insikten om att denna faktiskt kan ha rätt. Men för att inte hamna i ett läge där alla tolkningar blir lika bra, vilket de inte är, så behövs konversation, menar Tracy, byggd på ett verkligt intresse för den andra och det han kallar för analog fantasi, analogical imagination, där vi också vågar stå för det som vi anser viktigt och nödvändigt i vår tradition. Och allt det här som jag säger nu känner vi igen från vår nutida teologiska debatt. Att möta den andra med nyfikenhet, att se varandra, liksom, utan att ge upp vår egen ståndpunkt. Liksom, att vara rotad i liksom, rötterna ner i jorden. Vi känner igen mycket av den här retoriken. Men det är svårt. Och kan vara mycket svårt. För att konversation, och det här menar Tracy också, när vi möter den andra i mötet med den andra, det är alltid komplext, väldigt svårt. Men det finns ingen annat alternativ till konversationen, menar han. För att alltid hävda sin absoluta rätt och tolkningsföreträde, det är inte heller ett alternativ. Det är inte gångbart i ett pluralistiskt samhälle, i ett samhälle av mångfald och ständigt nya möten med nya tolkningar. Vi lever onekligen i en tid av snabba skiftningar. Där vi förväntas ta bollen, kasta vidare, vara beredda på anpassning, improvisation och nya sätt att tänka. av det, mycket av det gynnas ju ett samhälle. Jag tror att var och en av oss känner igen det från egen tid. Ett hastigare tempo, vi förväntas liksom ständigt vara beredda på att gå in och liksom kamouflera oss och kunna ta varje situation som den uppstår just då. Men samtidigt så är det inte just därför vi ser ett ökat intresse för historien. För att liksom återta det förflutna och värna om det genuina och autentiska och det vi menar är sant. Så som det bland annat kommer till uttryck i uppfattningen om att svenska kyrkan förflackas och tunnar ut sitt budskap till oigenkännlighet. Att allt det här liksom, det är inte konstigt att båda rörelser sker samtidigt. Så hur ska vi tänka kring det här, undrar jag. Vad är en hållbar och kontinuerlig förmedling av den kristna traditionen i en värld av mångfald tolkningar, komplexa samband och överraskande händelser? Och för att ta mig an den här frågan, hur man kan förstå att en tradition som den kristna ständigt förändras och samtidigt gör anspråk på att vara samma tradition. Det vill säga frågan om den kristna traditionens hållbarhet i en komplex, pluralistisk och oförutsägbar värld. För att ta mig an den så har jag valt då att tillämpa ett begrepp som jag vet inte om ni känner till det. Som var nytt för mig när jag stötte på det, men som har liksom blivit mitt lilla egna bidrag till forskningen, hoppas jag. Är begreppet resilience, eller resiliens på svenska. Som handlar om hur pass tåligt ett system är inför förändring och stress utan att det riskerar kollaps. Och jag har valt att använda mig av det här begreppet resiliens så som det brukas inom just, som jag nämnde i början, socialekologin. Ett område inom vilket frågan om vad som utgör ett resilient socialekologiskt system står i fokus. Hur bygger man resilienta system mellan natur och människa i en värld där systemen störs och stressas allt mer i form av miljöförstöring, klimatpåverkan och oväntade händelser? Och genom då att jämföra kristen traditionsförmedling med ett socialekologiskt system, det vill säga ett system som definieras som ett antal komponenter som samverkar för en gemensam målsättning, så vill jag alltså försöka komma åt frågan vad som utgör en resilient kristen traditionsförmedling idag. Och vad då den här målsättningen, den hållbara målsättningen skulle kunna vara. Att jag jämför den kristna traditionsförmedlingen med ett socialekologiskt system vet jag kan liksom väcka olika, inte minst känslor har jag märkt, och kan tyckas opassande. Men jag tycker mig se en potential som tål att ses närmare på. Ett system definieras återigen då som ett antal komponenter i samverkan för en gemensam målsättning. En målsättning för det socialekologiska systemet kan tänkas vara att förhindra översvämningar så att målet för att få tillgång till rent vatten kan uppnås. Den kristna traditionsförmedlingen består på liknande sätt, menar jag, av ett antal komponenter i samverkan. Det vill säga den kristna berättelsen om Jesus Kristus som tolkas utifrån den omgivande kontexten och sammanhanget med en viss målsättning. Och vad denna målsättning är, menar jag vad man skulle kunna kalla för att den kristna traditionen fungerar och är hållbar. Är tillräckligt resilient för att klara av påfrestningar i form av nya tolkningar. Det resiliensbegreppet kan hjälpa oss med är att förstå, och det här tycker jag är intressant, just det därför jag vill använda mig av systemtänkandet, att ett system inte består av linjära och förutsägbara förbindelser. Som får systemet att rulla på ett smidigt sätt utan risk för kollaps. Utan tvärtom, ett system består av många icke-linjära förbindelser i ett komplext samverkande nätverk. Och en tradition, menar jag, förs på samma sätt inte vidare genom en enkel sammansmältning. Och här är jag återigen då med anknytning till Gadamers tänkande. En sammansmältning mellan komponenterna dåtid och nutid. Utan komponenterna är mycket mer komplext sammanbundna än så. Ett socialekologiskt system som jag fokuserar på består av ett många gånger stort antal icke-linjära förbindelser som samverkar på ett komplext och inte sällan överraskande sätt. Det måste med andra ord, menar man inom resilienstänkandet, finnas en beredskap för det oväntade. Att systemet inte beter sig som vanligt och där vi står inför en helt ny och oväntad situation. Detta nya och oväntade, menar jag, liknar den kristna traditionsförmedlingens ständiga överraskningar i form av nya tolkningar som kräver vår eftertanke, reflektion och kritiska granskning. För alla tolkningar är ju inte lika bra. Det vet vi ju. Resiliensbegreppet inom socialekologin understryker accepterandet av systemets mångfald, komplexitet och oförutsägbarhet. Men menar att detta i sig, att vi accepterar det, kan leda till konstruktiva lösningar och innovationer. På samma sätt menar jag att ett accepterande av den pluralism och mångfald tolkningar och perspektiv som den kristna traditionen utsätts för idag, en form av stress och påfrestning, kan stimulera till nytänkande. Men det innebär, liksom inom socialekologin, en ständig granskning av systemet så att den fortfarande kan leva upp till sin målsättning. Och i mitt arbete då vill jag försöka, och det här man får, jag har märkt också när man går in som präst i Svenska kyrkan och man vanar att predika, att man inte kommer, det är så frestande liksom att vilja komma med någon slags svar, men det är inte meningen, utan forskning handlar ju om att ställa frågor hela tiden. Men i mitt arbete då så vill jag försöka ställa frågor, för jag försöker på något sätt närma mig och ringa in vad som kan sägas vara den kristna traditionens hållbara målsättning. Hur komponenterna dåtid och nutid samverkar för att nå upp till så att systemet inte kollapsar. Komponenterna måste samverka för att traditionen ska överleva och inte förlora sin funktion. Men måste samtidigt med resiliensbegreppet samverka på ett hållbart sätt så att målsättningen uppnås. Och i diskussionen kring vad som kan utgöra en sådan, vad jag kallar för i mitt arbete, resiliensteologi, en resilient teologi, så lyfter jag fram ett antal teologer som är med i mitt resonemang. Och här är jag inte färdig än, utan det här jag lite grann befinner mig nu. Att jag läser, det finns så många intressanta teologer som diskuterar, inte utifrån kanske resiliensbegreppet, men utifrån vad som är en, liksom en hållbar teologi. Och där jag ställer frågan då, hur ska man kunna formulera en resilient och hållbar teologi idag? Där man utifrån resiliensbegreppet jämför den kristna traditionsförmedlingen med ett socialekologiskt system. Ett system som består av ett komplext och svåröverskådligt nätverk av komponenter i icke-linjära förbindelser med varandra. Ett system som hela tiden förändras. Vad är en hållbar och kontinuerligt kristen tradition? Och de teologer som jag hittills har låtit tala för sig är bland annat, utöver David Tracy, som jag läser och för in vidare i samtalet, också Werner Schönrand. Men det finns som sagt många andra intressanta teologer. Som båda två, men just de här två har läst nu, för båda två talar om vikten av kontinuerlig kritisk granskning av teologin. Så att det mest centrala, och här lyfter bland annat David Tracy fram nåden. Och det här är liksom ett naturligtvis begrepp som man kan tala väldigt mycket om. Men han lyfter fram grace då, nåden. Att den hela tiden måste finnas med så att den kristna traditionen bibehåller sin målsättning. Och den kristna granskning jag menar, denna kritiska granskning av traditionen menar jag har sin motsvarighet i resiliensbegreppets beredskap inför överraskningen. För att det är ett socialekologiskt system, så det handlar om att hela tiden liksom vara beredd på att systemet kan kollapsa. Hur ska vi förebygga det? Hur ska vi göra det tillräckligt hållbart? En hållbar teologi måste ta i beaktande det som vi inte känner till. Det oväntade, och därmed vara ständigt vaksam på att den centrala målsättningen, låt oss kalla det idag nåden, inte kollapsar. Den kristna tanken om Guds nåd, som Werner Schönrand menar, det kan aldrig däremot förstås utan praxis. Att aktivt visa på den kärlek den kristna traditionen i grund och botten strävar mot. Kan den gemensamma målsättningen för det kristna traditionsförmedlet kunna sägas vara Guds nåd, uttryckt i aktiv handling gentemot sin medmänniska, där nåden övergår allt annat? För att uppnå denna målsättning måste teologin i så fall leva i ständig beredskap inför det okända och därför alltid vara beredd att ompröva och omtolka traditionen. Eller vad säger ni här idag i min slutfråga? Så att min tanke är inte att komma med några svar, utan jag kan säga, för att återigen anknyta det jag sa i början, för min fråga har nog alltid varit som präst också. Den här, får man säga så här som präst? Liksom, vad, den här kampen med sig själv och ändå uppleva att vår tradition är oerhört elastisk. Den är oerhört elastisk, men den kan inte vara elastisk. Kan den vara elastisk till vilket pris som helst? Nej. Och jag tänker återigen när du använder den här bilden med Guds begrepp. Liksom. Jag tänker själv att behöver vi inte både den immanenta och transcendenta guden på något sätt? Och jag har ibland själv känt att man bara fokuserar på den immanenta. Jag kan nästan känna något klaustrofobiskt. Liksom. Jag behöver någonting som är bortom allt jag kan tänka. Och ja, vad är hållbart helt enkelt? Det finns ingen, som sagt, jag är inte här för att ge några färdiga svar, utan jag tycker att det bara är väldigt spännande att utforska det på det här sättet med hjälp av ett nytt begrepp och som råkar vara ganska trendigt just nu, nämligen hållbarhet. Ja. Så, tack.
Jag tänker ju på allt är tillåtet men allt bygger inte upp.
Nej.
Det är liksom vad ramarna för vad som bygger upp.
Precis. Ja, exakt. Och jag tänkte på det du sa om symbol. Det var intressant, vi ska äta lunch nu. För både domprosten och biskopen Caroline Krook sa, man kan fira jul med Kalle Anka, men man vill inte dö med Kalle Anka. Liksom att det finns en stor poäng där, liksom, att vi behöver de här symbolerna, vi behöver ramverket, vi behöver strukturerna. Men så fort de låser in och kollapsar, och jag bara avslutningsvis, jag berättade för Petra idag, jag läste i DN, i bilagan på vägen hit, att Facebook, Mark Zuckerberg som grundade Facebook, har ju blivit väldigt hårt anklagad nu för att Facebook inte tar ansvar för all den skit som formuleras och alla antidemokratiska rörelser som liksom får fri tillgång till att sprida sitt budskap. Och det som från början då var tänkt för att gynna demokratin, gynna det flödande samtalet, liksom vi ska utbyta idéer med varandra, har också blivit en möjlighet för att sprida precis motsatsen, sprida det som faktiskt hotar demokratin. Och där, som ett exempel på hur komplext all konversation är. Och där vi hela tiden, där vi nu, när Max Zuckerberg får gå in och vara liksom, och ta ett ansvar, och inte bara han utan många andra, vad är det vi säger, vad är det vi gör? En vaksamhet över att det faktiskt kan leva upp till sin målsättning och vara den positiva kraft som det kan vara. För det är klart, allt med Facebook är inte dåligt, men det kan bli väldigt dåligt. Och det är den här vaksamheten jag tänker att den kristna traditionen ständigt måste ha. Och vad skulle det då kunna innebära? Tack för mig.
Nu ska du använda era röda små kuponger för att få en lunch på andra sidan gården här i vår restaurang. Och sen så träffas vi här igen 13:30.